Jo, men då vill jag säga välkommen till podden Kaffe med prat, Sören Olsson. Nu är du med i podden. Vi kör. Vi rullar på här. Jag är lite kraxig i halsen och så, men det får ni som lyssnar stå ut med. Kan du presentera dig för de som inte känner dig? Jag känner ju dig. Vem är du?
Jag heter Sören Olsson och jag har varit präst sedan 1984. Först samarbetskyrka och sen som kyrkoherde på lite olika ställen. Och sen har jag en familj, 3 barn, 2 pojkar, en flicka och en fru.
Mm. Barnen är utflugna sen.
Ja, det kan man väl säga, mer eller mindre. Ja. Det är ju lite gummiband på slutet.
Men det är väl härligt att men du får det, lite gummiband.
Ja, så är det.
Det är väl en lyx.
Ja, det är en lyx.
Hur länge har du varit i Bygdeå församling?
Där har jag varit i ungefär 8,5.
Mm. Är det sista veckan eller sista dagen idag? Eller vad, när?
Sista veckan.
Sista veckan. Hur känns det?
Ja, det känns ju som att visserligen är det så att den här månaden är ett vikariat.
Mm.
Men det är sista veckan i Bygdeå församling.
Mm.
Ja, det känns lite annorlunda eftersom oavsett att jag kanske kommer att fortsätta att jobba på olika sätt så är det här en ny situation.
Mm.
Jag har jobbat i 40 år.
Mm.
Jag vet hur det är. Men jag vet inte hur det är att inte vara tills vidare anställd.
Nej. Jag har ju jobbat med dig i 2 år typ ungefär. Och jag har ju fått lära mig om dig att du är väldigt matintresserad.
Mm.
Och att du har något väldigt speciellt som står på din altan. Men det tänkte jag vi skulle komma till sen.
Mm.
När fick du din kallelse att läsa till präst?
Det började med att jag kände att jag ville jobba med predikan.
Mm.
Och då var det så att vi hade mycket predikanter som bodde hemma. Jag vet inte hur många, men det tog det vara mer än 50 som under mina uppväxtår bodde hemma. Det var månadsturer, endera var det från Skåne och Traktatussällskapet, eller var det månadsturer från Småland, eller var det andra predikanter som kom. Och då bodde de ofta hemma, eller hos mormor som bodde tvärs över vägen.
Mm.
Så de lärde man känna väldigt väl. Jag satt och lyssnade, deras berättelser, de var väldigt olika, mycket berättelser om vad de har varit med om och hur de hade gjort och... Och jag tyckte att det verkade som ett spännande på något sätt. Så jag valde att jag skulle vilja jobba som korttidsarbetare. På den tiden hette det så.
Mm.
Det var så att man fick bo hos en familj och så fick man 400 kronor i månaden.
Mm.
Och så hade man en predikant som handledare. Och då hade jag en predikant i Skåne. Och där var jag. Tidigare hade jag faktiskt varit ute och rest med honom. Han var resepredikant på halvtid. Och det var på så sätt som jag lärt känna honom. Och sen fortsatte jag som korttidsarbetare ett halvår. Lite udda. Men väldigt spännande. Sen efter det så sökte jag Hagabergs folkhögskola. Och då gick jag först folkhögskolan 1 år och sen så gick jag 1 år på fritidsledarlinjen. Och sen sökte man till Johannelund, därför där blev man predikant.
Mm.
Och rektorn kommer jag mycket väl ihåg. Det första han sa, Agne Norlander. Kom ihåg detta, att det jag erbjuder er, så citerade han Churchill, är blod, svett och tårar. Och det var det.
Mm.
2 år grundkurs på universitetet plus en enorm massa utbildning på Johannelund. Både före och efter och under. Till exempel homiletik, predikokunskap pågick under universitetet också. och predikoresor och allt. Men det var väldigt spännande och jag gick i en väldigt bra klass. Sen kom jag då ut som ungdomspastor och till Skellefteå och jobbade i 1,5 år, så tyckte distriktsföreståndaren att det var lämpligt att jag jobbade som vanlig områdespredikant lite grann också. Så då jobbade jag i Boliden i 1,5 år och sen ville jag läsa vidare. För jag kände att vad jag ska bli vet jag inte, men jag vill kunna grekiska. Mm. Och det, jag är inte så språkligt lagd, så jag kände att jag måste ha rejäl motivation.
Det här blir en utmaning.
Det här blir en utmaning, och det blev det. Så första året, det var ju bara grekiska. Stup i ett, jämt, all vaken tid, utom möjligen helger. Mm. Och sen när det hade varit, så började jag läsa andra ämnen, och då började jag fundera på vad jag skulle använda det till möjligen. Och då kom jag på att jag kanske skulle bli präst. Mm. Och så tog jag kontakt med stiftet och så gick jag med i stiftsgruppen och allt det här. Och så till slut så blev det så.
Den där ursprungsfröet som var i de här predikanterna som besökte, och har du burit med dig det i tankarna när du har läst och jobbat, och känns det som att ja, men det var så här jag tänkte att det skulle bli, eller att det har funnits med som ett växande?
Ja, det tror jag. Jag tror att de upplevelserna som jag gjorde då, de har hela tiden följt med. Ja, det tror jag faktiskt.
Det har mött upp till förväntningarna som du hade kring?
Ja, det har ju på sätt och vis, för det jag tyckte var nackdelen som predikant var att man mötte en väldigt smal skara av de allra mest rättrogna. Medan en präst möter väldigt mycket människor som både tycker att det är viktigt med tro, men det finns väldigt många som kanske inte tycker det är fullt så viktigt. Och man möter många, inte minst i kyrkliga handlingar, som kanske inte alls tycker att det är viktigt, men tycker ytterst att det är ändå väsentligt. Mm. Och jag tyckte att den bredden kändes väldigt bra, även om jag förstod att
det blir en utmaning.
Det blir en utmaning ändå att liksom få det att gå ihop på slutet.
Hur har det varit att arbeta så mycket på helgen kontra familjelivet? För en präst, det är mycket helger, det kan vara kvällar. Har det varit en enkel resa eller har det varit utmaningar i det?
Från början var det nog utmaningar, eftersom från början så är man ju van vid att äga sina helger. Mm. Man firade tillsammans med respektive familj, påsk, jul och så vidare. Och helt plötsligt så är det inte alls självklart. Så de första åren så var det lite knepigt kanske. Men sen så blev det så att för mig är det i alla fall så att präst är visserligen ett yrke, men det är framförallt ett liv. Mm. Och jag har valt det livet, och då har det vissa nackdelar. Men å andra sidan så har min familj känt ungefär samma sak, att okej, det här livet har vi valt. Och så länge barnen var små så var de med på alltihop runt jul och påsk och sådär. Men sen är det klart, sen blir ju de vuxna och då har de ju sitt. Så är det ju.
Men du vill prata om det här att du har jobbat mycket på helger och stora, ja men både på storhelger och på söndagar och sådär. Vad tycker du om att göra en ledig dag?
På På lediga dagar, då tycker jag det är väldigt roligt att odla. Syssla med odling, det får mig att koppla av. Jag tror att det ligger en gammal bondgen i botten.
Mm.
För hela min släkt tillbaka har ju varit bönder.
Mm.
Så det är inte så konstigt om det skulle ligga något. Och det andra jag gör, det är ju att grilla.
Mm.
På lite olika sätt. Jag har en 5-6 olika grillar och jag grillar allt möjligt. Från grönsaker till kött. För jag har ju en vegetarian, så när han kommer hem då måste det ju vara vegetariskt. Så jag har försökt att bli lite bättre på det. Jag tror att det är lite grann, ja, det är min grej.
Där kom vi in på det jag sa som stod på din altan, för du har en smoker, visst?
Ja.
Och du tog med den någon gång så du fick smaka ost och korv. Och det var magiskt gott. Jag till och med började snegla på en sån själv nu. Och kanske man skulle ha något sånt där. Men det verkar vara en hel vetenskap kring det där.
Nej, det är det väl inte. Men det var, jag gick ju en grillkurs i Brännland och sen efter, då vågade jag skaffa en smoker. Tidigare vågade jag inte.
Mm.
Men han var så oerhört positiv och på. Så jag tänkte att det här måste vara kul. Och sen måste man ju klart anstränga sig. Men om vissa kan anstränga sig för att meka en bil, så kan man väl anstränga sig lite grann för att köra en smoker.
Mm.
Jag tycker den är kul. Och sen är det också så att det man gör får ju de andra glädje av. Det blir ju lite kul av det. Det är gott att äta. Och
man samlar sin måltid tillsammans och får njuta av det som man själv har,
precis,
rökt eller odlat. Eller.
Och så tar man vara på. Nu klippte vi ju två stycken svarta vinbärsbuskar i fjol. Det riset har jag börjat använda.
Mm-hmm.
För då blir det ju svarta vinbärsrök. Mm-hmm. Och det är ju alltså lövträd, det är ju det man ska ha. Svarta vinbär funkar också. Man får ju bryta ner det och så. Men jag körde det nu på lammfärsburgare. Och det blir väldigt gott. Det blir lite annorlunda smaken om du kör till exempel ektunna.
Just det.
Men då är det ju ett helt annat pris på det förstås.
Såklart. Tänk att det har sån betydelse också om man eldar. Det kan man inte.
Ja, det är
tänker väldigt, man inte i första tanken, men det är klart att det har.
Ja, det har jätte. Ja. Och sen är det ju, smoken är ju lite nu körde jag ju i vanliga grillen den här gången, men i smoken är det ju så att du håller på så lång tid, 5-6 timmar eller mer.
Mm.
Och då har det väldigt stor betydelse hur du gör det.
Mm.
Det är ju inte så att du går där och passar jämt, men det är ju väldigt bra att till exempel räfsa. För då går man dit varje 20 minuter och tittar så att allting fungerar. Fungerar smoken, ryker alltså, är allting okej? Okay? Och då ser man allt, och så har man bara koll på termometern. Ja, den ligger där den ska ligga ungefär. Sen går man bort och räfsar igen. Så går man dit om 20 minuter och tittar. Och då är det inte så besvärligt. Men om det är klart, ska man sitta inne och sen så gå ut. Och det, ja, då tycker man väl att det är ju ingenting för den som vill ha quick fix.
Mm.
Den kan väl köpa det på en restaurang.
Mm.
Men om man tycker att det här är någonting som ger dig avkoppling, så att du helt plötsligt börjar tänka på annat.
Mm.
Då är det ju en väldig nytta. Du kan ju till exempel sitta, ofta när jag brukar ha en stol, jag sätter mig bara i det och liksom halvsover, och då kan man sitta och tänka på, ja, så kan man ju också tänka. Mm. Och då kan man ofta komma på idéer som man kanske inte har kommit på förut. Om man bara hetsar på och stressar på. Men vid grillen, som aldrig har brått, för grillen tar tid, då kan du lika väl skruva ner i tempot lite grann och fundera. Och då, människor som funderar, de mår bra.
Mm.
Människor som inte funderar, de mår dåligt.
Mm. Det låter otroligt behagligt. Jag blir avslappnad redan nu när jag hör det. Du är ju även otroligt duktig på era pesto. Vi har ju fått smaka det här några gånger. Har du något, kan du bjuda på ett lite tips eller tricks kring pestogörandet? Vad är det som, för du odlar din egen basilika.
Mm.
Mm. Vad är det som gör en riktigt god pesto?
Ja, först är det ju att man faktiskt lyckas med basilikan. Den är inte lättodlad. Den är knepig, men man måste passa den. Den får inte vara för våt, den får inte vara för torr. Den ska ha mycket sol, men den ska också vattnas lagom så att den, och det kan hända att den vissnar lite nere. Då måste man kanske byta jord med större kruka.
Mm.
Men den får inte börja i för stor kruka, för då fixar den inte. Den ska liksom skolas upp större och större. Och har man då tur, så jag brukar försöka ligga runt 10 stora krukor på sommaren. Och då klipper man ner dem så att man klipper ner där det är 2 blad åt varsitt håll. Där klipper man. För då grenar det sig där. Och då klipper jag ner så att, ja, 1,5 deciliter ihopklippt. Så det är ganska mycket basilika. Och så gör man pesto på det. Och i fjol så gjorde jag 29 omgångar. Och det är liksom inte, det räcker.
Mm.
Det blir ganska rejält. Mm. Det ska vara mycket vitlök förstås. Mycket parmesan. Och sen är det pinjenötter. Det är ju de huvudsakliga.
Mm.
Sen kan man säkert variera det mycket. Men det är basilikan som är det svåra.
Mm.
Att få den att bli bra.
Mm.
Och den kan lätt bli angripen av olika bladmögel och sånt där.
Har du den i växthus eller ute?
Både och.
Både och.
Först nu så har jag den inne.
Mm.
För den är lite känslig. Alltså det får inte bli för kallt. Det får inte vara under 12-13 grader. De är sådana att ungefär 3-4 stycken har jag i växthuset hela sommaren. Och resten har jag ute. När man kommer efter midsommar.
Mm.
För ute, de ställer mot en södervägg, de blir väldigt stora och gröna.
Mm.
Så man klipper ner dem så får man ju, det doftar ju.
Mm.
Och så har jag ganska många rosmarin också. De är jättebra att ha till exempel till lammfärs och lammkött och sånt där. Det är jättegott.
Mm. Åh, gott. Vad trevligt att sitta och prata mat.
Ja,
det visst tror du inte.
Nej.
Har du varit i Bygdeå de senaste 8 åren. Vad har du, några specifika minnen som du tar med dig med glädje som det här?
Ja, men då får jag ta axplock, eftersom det finns ju väldigt mycket som man kan minnas. De sista 2 åren har varit mest speciella. Därför att pandemin har påverkat kyrkan så mycket, både centralt och lokalt och regionalt. Och det har varit väldigt spännande att se hur man kan göra så väldigt mycket digitalt. Och som betyder väldigt mycket för många människor. Uppenbarligen så har många sett det och tycker att det är bra.
Mm.
Det har varit ett minne som... Jag trodde aldrig att jag skulle kunna lära mig så mycket digitalt. Jag hade ju inte sysslat med det särskilt mycket tidigare. Jag har ju haft den här videolänken och så. Någon gång har jag väl tittat på den.
Mm.
Ja, och det här systemet på datorn har ju funnits. Men det har man ju inte använt. För det finns ju ingen anledning att använda. Man kan ju träffas.
Mm.
Helt plötsligt kunde man inte det. Och då började man på att förstå att, ja, men det digitala kanske inte är så dumt.
Mm. Ja, det var det väldigt speciellt. Mm. Jag kom ju in precis när det blev nedstängning. Och så för mig har det varit väldigt spännande att se hur Men kände av, även om jag kom som ny, så kände jag av hur alla ställde om.
Mm.
Och hur vi tillsammans hittade drivkraften att vi måste göra på ett annat sätt. Eller vi måste hitta andra verktyg att förmedla och glädja och hjälpa människor. Det har varit jätteinspirerande, tycker jag.
Mm.
Vad har varit svårt under de här åren? Vad har varit tungt i ditt uppdrag som kyrkoherde?
Ja, det är ju lite svårt att uttrycka så här, eftersom mycket som har varit tungt kanske inte bör sägas.
Mm.
Men det som alltid är tungt är det att den som är kyrkoherde är ofta papperskorg. Ytterst ansvarig för både det som är bra, men framförallt för det som är dåligt. Och det tär lite grann på en människa. Därför att det är som en jordbrukare. Jag har lite grann, jag ser mitt liv som en jordbrukare. Mina föräldrar var jordbrukare innan de började på att gå över och ha svin. Och det går ju ut på att du gör jorden så bra som möjligt. Du harvar, du plogar, du gödslar, du gör den helt redo, du sår, du vattnar, du gallrar. Men till syvende och sist så måste den växa. Och gör den inte det, så gör det ont i hjärtat på dig. Och du vet att du kunde ha gjort något annat. Men det blir så i alla fall. Eller om det växer, så blir du så där omotiverat glad. Det är ju fantastiskt, det växer ju. Det är likadant i en familj. Inte kan du göra någonting åt barnen egentligen. Du kan bara ge dem så goda förutsättningar som möjligt. Men vad som faktiskt sen händer, det är vad det är. Och du står där och hoppas och önskar.
Mm.
Och så är det med en församling. Du gör så gott du kan. Jag tror att man skulle kunna säga att jag är ganska plikttrogen. Har jag fått ett uppdrag, så gör jag det, om det så biter i kinderna. För jag har bestämt mig för att har jag fått det, då gör jag det. Och jag har gjort så gott jag kunnat. Jag har jobbat tidvis mycket hårt och andra dagar kanske lite mindre hårt. Men jag har försökt att göra allt vad jag kan. Men sen är det så att ibland går det inte som man hade velat i alla fall. Och ibland så går det väldigt bra. Det är bara det lite trista i det är att om det går väldigt bra, då hör man ingenting.
Nej.
Men går det kass, då vet ju alla vad det beror på.
Mm.
Nämligen jag.
Det är därför jag fiskar lite, för jag skulle vilja höra om det finns något som du är stolt över att du har åstadkommit under din tid som kyrkoherde. Någonting som du kan ta med dig just det här?
Ja, det är ju jättesvårt. Det är jättesvårt. För så fort jag säger någonting, så kan man ju alltid säga att ja, men det berodde ju på det.
Mm. Hur känns det att ha en position där man blir så pass, om du säger som en papperskorg, och att man, jag känner att du vågar knappt formulera orden, för du vill gärna vara, du blir lite försiktig i det och i ödmjukhet, såklart, det är ju jättefint, men jag tänker, hur känns det att vara i en sån position där du måste kanske vara lite mer neutral och backa lite i många lägen?
Ja, alternativet är ju att jag tycker det är väldigt viktigt för mig personligen. Det är Guds kyrka, inte min.
Mm.
Så om det sker något väldigt positivt, det kan ju hända att vår Herre har gjort det.
Mm.
Och då är jag väldigt tacksam.
Mm.
Det kan ju hända att saker och ting inte har hänt och vår Herre har valt att säga att nej, det är faktiskt inte så viktigt. Och sen är det så att för övrigt så är ju jag som alla präster förbundna med tystnadsplikt ända in i väggen. Allt som gäller själavård och i vissa fall andra frågor. Och då är det viktigt, tycker jag, precis som när det gäller pandemin, så tycker jag att kyrkan ska inte vara i sista linjen. Utan vi ska kunna vara moraliskt sett lite vassare. Alltså kräver jag det av mig själv också. Att jag ska inte vara så slapp som man möjligtvis skulle kunna vara. Utan jag ska vara faktiskt lite mer återhållsam. Och föregå med gott exempel. Därför är jag lite försiktig. För jag tror att det står sig på sikt att man kan veta att det som en kyrkoherde eller en präst får veta inte automatiskt åker ut på något annat sätt, utan det stannar där. Det finns saker som har med arbetsorganisation och så. Det är klart att det måste hanteras på sitt sätt. Men i övrigt så tycker jag att det är inte så dumt om man är lite försiktigare än vad man kanske måste vara.
Det för oss in på hemliga poddlyssnarens fråga som har under våren har haft en person som har skickat frågor till våra gäster här i podden. Och nästa avsnitt kommer jag att podda med den personen. Då får alla veta om det. Men personen har skickat en fråga till dig som lyder: tycker du att Svenska kyrkan har för låg profil i samhället?
Och vad menar du exakt med den frågan?
Ja, vi pratade lite, vi har fiskat också. Och många pratar om att Svenska kyrkans medlemsantal går ner, frikyrkorna går upp. Är vi för Svenska kyrkan, vill den vara så pass neutral att den håller en låg profil? Eller bör vi vara tydligare med vår tro och vår vad vi står för än vad vi är idag? Eller tycker du att vi är det där vi är nu?
Ja, den där frågan, är ju lite spännande eftersom den spänner ju över frågan: vad ska Svenska kyrkan vara? Ska det vara en folkkyrka? Eller ska den vara en troende församling? Och hittills har vi ju tyckt och värnat ganska mycket att Svenska kyrkan ska vara en folkkyrka. Det vill säga att du ska kunna vara med i Svenska kyrkan utan att ha en speciell typ av tro. Det ska vara så att det kan komma personer till kyrkan som har helt skilda uppfattningar i olika ämnen. Det ska inte utgöra något problem att fira gudstjänst tillsammans. Man ville undkomma det här försnävningen av att någon ledare i församlingen talar om så här ska vi tycka. Utan det ska finnas en bredd. Och fortfarande är det så att Svenska kyrkan har ju i norra Sverige mycket medlemmar. Jag tror att det är 67-68% av alla boende. Och det är här ungefär lite över 4000. Och det är ingen församling som ligger i närheten av det. Av frikyrkorna eller EFS eller något sånt där. Och om de gjorde det så Gud välsigne dem. Så jag tänker mig att jag tycker att Svenska kyrkan ska utnyttja sin bredd. Snarare än att sträva efter en nollvision. Alltså vi kan väl sträva efter att bli en 1% kyrka eller 2 eller 3 eller 4 eller 5. Dit kommer vi kanske.
Mm.
Det hoppas jag inte, men dit kanske vi kommer. Men jag skulle hellre vilja att Svenska kyrkan kunde ha sin bredd. Hur den ska finansieras, det kan man diskutera, det lägger jag mig inte i. Men nu talar jag om att oberoende vad du har för åsikt, du kan tro svagt på Gud men vet inte riktigt hur du vill ha det, så tycker jag ändå att man ska kunna känna att jo, men Svenska kyrkan kan jag gå och växa i. Jag måste inte ha bestämt mig för allting. Jag kan vara med där.
Mm.
I katolska kyrkan har de ju en ordlek, nämligen skillnaden mellan den enkla tron och den utvecklade tron. Och i den enkla tron, det utgörs i dialogen, vad tror du på? Jag tror så som kyrkan. Och i det ligger ju tanken att, ja men väx i kostymen. Vi tror, och det läser vi i trosbekännelsen varje gudstjänst. Men sen måste ju de enskilda människorna få befinna sig på olika delar av skalan. Väldigt brett.
Mm.
En del kanske knappt vågar läsa med i trosbekännelsen.
Mm.
Andra är väldigt övertygade. Och jag tror att den bredden är viktigare än att ha en trosprofil. Men jag kan ha fel.
Vad ligger framför nu? Efter den här veckan som är din sista vecka?
Nu är det så här att jag ser framtiden ungefär som en adventskalender. Där man öppnar lucka för lucka. Man vet inte vad som döljer sig bakom, man behöver inte veta det heller. Utan man öppnar luckan och då ser man vad som är där. Och så gör man.
Då är frågan då, följdfråga på det. Öppnar du en lucka varje dag? Eller vad är det för typ av kalender? Öppnar du en lucka när du känner för det? Eller öppnar du alla på en gång som mina barn har gjort?
Nej men det är nog så att jag tänker mig att jag tänker inte en 24-dagars lucka.
Nej, jag förstår det.
Nej, jag tänker mig nog att varje dag är en lucka. Men vissa luckor är viktigare än andra.
Mm.
Till exempel när det händer en livsavgörande händelse. Det kan ju vara en lucka som är väldigt betydelsefull. Som man på ett särskilt sätt kommer att minnas.
Mm.
Men varje dag är ändå som en lucka.
Mm.
Och Gud ger ju oss alla dagar. Och då får man ta den dagen och så får man göra det bästa av den.
Mm. Du är invald i kyrkomötet.
Mm.
Hur känns det?
Det känns annorlunda. Vad det kommer att betyda, det vet ju inte jag. För jag har bara varit på ett. Och det var ju bara introduktion. Så att jag vet inte vad det kommer att betyda. Jag hoppas att kunna göra någon nytta.
Det tror jag du kommer att göra. Det känns som att du kommer att göra det. Jag har ju faktiskt fiskat lite hos kollegorna, eller jag har förvarnat att jag ska träffa dig i podda och så jag skickar med hälsningar från alla jag har pratat med. Det är ju vi ser ju med sorg att du ska sluta, men också med spänning att Kristoffer kommer in och att det är gott ändå, men det är såklart att det kommer bli speciellt att du slutar. Så många hälsningar från kollegorna.
Tackar.
När jag fiskade med kollegorna så då var det en som sa, jag sa så här, har ni någon fråga? Då var det en som sa, ja men fråga honom hur det kommer sig att han har väldigt bred musiksmak. Du tycker ju om väldigt mycket olika typer av musik. Det har vi ju märkt i våra gudstjänster också.
Ja, det kan man ju undra. Från början så tror jag det här med gospel och det har alltid funnits med ända sedan jag var liten.
Mm.
Men det klassiska, det kom nog egentligen ganska mycket när jag jobbade som präst. Lärde mig hur bra det kan vara, hur bra det kan låta.
Mm.
och hur innehållsrikt det kan vara. Så jag har mer och mer blivit sån att jag tycker, nej, jag tycker väldigt mycket om musik.
Mm.
Det är så mycket tankar, känslor, upplevelser som är knutna till musik.
Mm.
Så du behöver bara höra en viss musik så minns du.
Mm.
Och det är ganska säreget. Jag tror det är därför som jag själv tycker att, och jag hoppas att det får fortsätta vara så, att det är så viktigt att kyrkan satsar hårt på musik.
Mm.
För musik är så betydelsefullt. Mm. Präster i all ära, men musik är jätteviktigt.
Mm.
Och det ska naturligtvis vara musik av hög kvalitet och det ska ju vara bra och alltihop det här. Men man måste ändå satsa på det.
Mm.
Ja, så det tycker jag att bygdeförsamlingen har gjort. Jag är väldigt stolt över att vi har hög kvalitet på musiken och bredd.
Mm.
Så det är jag stolt över.
Vad härligt. Du hittar något till sist att knyta ihop det med. Det var roligt att du sa det där med predikant som kom och bodde. Och jag har faktiskt en soffa på våran altan som är en predikantsoffa.
Jaså?
Ja. Nej, men det var lite roligt, en dam som la ut predikantsoffa, så det är klart att vi köpte den. Den var tung som...
Ja, men det brukar vara... Vi hade ett gästrum och där hade predikanten egen tillgång till balkongen.
Ja.
Och då var det ju lite olika, för eftersom vi fick predikanten från Skåne. Det var ju så när jag var liten att det var lite olika vad som var synd beroende på var de kom ifrån.
Mm.
Ifrån Småland så var det ju alltid synd att röka.
Mm.
Men ju närmare Danmark de kom ifrån, ju mindre synd var det.
Att röka.
Att röka.
Ja.
Så de predikanterna rökte.
Så
då gick de ut på balkongen och rökte, för de ville ju inte röka ner i rummet.
Nej, just det.
Men de var ju, skämdes ju samtidigt lite, så de hade en stol och satt sig för att det skulle synas så mycket.
Ja. Vad fint. Tusen tack för att jag fick podda med dig. Jag hade tid den här sista veckan nu att sätta dig en stund. Mm. Var med i podden. Nu har vi inte druckit kaffe, men vi gjorde ju det innan vi satt oss.
Jaha.
Ja. Så att vi förklarar för de som lyssnar att vi har druckit kaffe. Lycka till nu framöver.
Ja.
Och Guds rika välsignelse.
Mm. Tack ska du ha. Tack och hej.